Och då kom det, och det kommer för alla nivåer i den andliga utvecklingen, ju mer vi har stillat sinnet och väntat kvar, bejakat intuitionen, följt med flödet, lekt med det, tagit det mycket, mycket lättsammare. Se att, ja, jag läste gå in där, jaha, gud, där hängde en affisch om en kurs som är precis det jag har velat gå, nej men gud, och så liksom, att låta livet bli mer och mer magiskt genom att man sådär, ja men gud, jag provar att bara hänga på den här känslan, och då kommer det avslöja sig bit för bit. Intuitionen berättar aldrig slutmålet, utan kolla här, nej men hur känns det här? Visst är det skönt? Prova det, liksom, så att man vågar göra det enkelt. Den är aldrig grandios. Spirit, spirit, curious. 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 Nu är vi tillbaka. Spiritorious podcast, ett rykande färskt avsnitt. Och vi som gör den här podden heter Josefina och Emma. Och vi är systrar som kommer ursprungligen från Borås. Men jag, Josefina, bor i Stockholm nu. Emma bor i Borås. Hej Emma.
Hej, hej.
Och vi är ju podden som nyfiket utforskar vad det är att vara människa. Vi utforskar alla universums stora frågor. Vi pratar astrologi, magi, spiritualitet, andlighet. Allt du kan tänka dig inom den magiska världen. Och lite till. Holistisk hälsa, personlig utveckling. You name it, we got it. I nailed it. Ja, nej men, gud,
det är just vad vi är.
Ja, och idag är vi tillbaka på en lördag. Helt otippat nog.
Men, det blir så ibland.
Ja, men vi kände också
påsken.
Det. När det är påsk så får det bli ett påskavsnitt på en lördag. Det är bara så. Vi ska följa flödet. Och Emma, vill du berätta mer om dagens gäst?
Ja, idag gör ju våran kära Frida Westerdahl comeback i podden. Ja, det är så otroligt fantastiskt. Vi hade ju med Frida redan i avsnitt 2 faktiskt. Hon var en av våra drömgäster från början. Så idag gör hon comeback under vårt fantastiska apriltema. Där vi utforskar våra egna magiska krafter, spirituella gåvor. Här vill ju vi verkligen få grotta ner oss i. Hur får vi kontakt med dem? Hur kan vi använda dem? Hur kan vi hjälpa andra med våra egna förmågor? Så Frida då, för er som är nya, är medium. Hon är också lärare och coach i andlig utveckling. Hon är precis som jag och du, Jose, är ju kundaliniyogalärare och skådespelare. Så hon har ju som så många andra av våra gäster så många strängar på sin lyra.
Ja, men verkligen. Och hon, i vårt samtal med Frida, så utforskar vi ju nu då just de här stora frågorna om hur vi kommer i kontakt med våra gåvor. Vi pratar mycket om intuitionen och hur vi kan lära oss att komma i kontakt med den. Vi var också nyfikna på hur Frida kom i kontakt med sina gåvor. Och liksom hur hon med hjälp av dem hittade sitt eget sätt att hjälpa andra att utforska sin egen potential. Egentligen så skulle jag säga att i båda de här avsnitten då, där vi också pratade med Sanne förra veckan och med Frida idag, så har jag och Emma bara insett att det allting börjar med i det här med att hitta sina egna andliga, spirituella, magiska krafter och gåvor. Allt börjar i oss själva.
Och arbetet med oss själva. Att
ja,
vi går stadigt, vet vilka vi är, tror på oss.
Ja, det handlar om självmedkänsla, självmedvetenhet. Liksom att hitta ett högre medvetande inom oss själva. Och lära känna oss själva. Vad vill vi? Och lära oss att hitta till det här, till intuitionen. Och få de här, och vara mottaglig för de här glimtarna från det högre medvetandet. Som Frida så vackert uttrycker det.
Och då krävs det ju ett grundligt förarbete. Ett inre arbete. För att vi ska kunna nå dit.
Spiritorious, 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 spiritorious.
Men så att det här blir ett riktigt juicy, härligt avsnitt igen då. Mm. Med underbara Frida. Och apropå Frida så skulle vi också nu vilja... Bam, 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 bam.
Announcement!
Announcement, big announcement. Vi vill annonsa att vi två, Spiritual Sisters, Emma Josefina och Frida Westerdahl, vi kommer att anordna ett retreat under hösten tillsammans. Minst ett ska vi säga. Planen är ett på västkusten och ett på östkusten. Mm. Och vi kommer börja på västkusten.
Ja.
Och vi är så sjukt peppade. Och jag får rysningar nu, Emma, när jag säger det.
Ja, jag med dig. Jag rysar. Pirret för det här fantastiska retreatet. Det kommer vara fullspäckat med hur vi jobbar just med det här som vi pratar om under april månad. Intuition, medialitet. Det kommer vara fullspäckat med magi som vi får uppleva tillsammans.
Oh ja. Och det kommer vara så mycket härliga ceremonier, ritualer. Vi kommer yoga väldigt mycket, meditera, vi kommer göra breathwork, vi kommer dansa. Och det här är då ett retreat som riktar sig till kvinnor. Så att vi kommer också att få connecta som systrar i det stora systerskapet och gå djupt in i vår feminina essens, skulle jag säga också, under det här magiska retreatet. Så att, ja, vi är så pepp, så vi kommer såklart komma ut med väldigt mycket mer information om det här. Men det här är en teaser. Så i september så kommer det första högst sannolikt gå av stapeln.
Ja.
Håll utkik.
Ja, det har varit otroligt att få träffa er där. Fantastiskt.
Ja, men vi längtar så mycket efter att få träffa er och få connecta. I cirkel, i gemenskap, runt en bonfire. Alltså, gud. Och jag ryser, nej, men nu ryser jag så mycket. Gud, jag bara... Längt efter det. Och vi ska nu bara bjuda in Frida här. Och sätt er tillbaka, luta er tillbaka. Eller andas in och titta upp mot den blå himlen om ni är ute på en promenad. Och njut av Fridas magiska röst. För hon har verkligen en magisk röst.
Mm.
Så varsågoda och ha en underbar vecka och helg, så ses vi nästa vecka igen. Ha det bra!
Puss, puss!
Välkommen tillbaka till Spiritorious podcast, Frida Westerdahl.
Ah, tack snälla, jättekul att få återses.
Ja, men alltså det är så ljuvligt att du, jag känner hur jag liksom bara ler med hela kroppen här nu.
Mm. Ja, jag med, verkligen.
Ja, det är så ljuvligt att du är tillbaka i podden och du har varit efterlängtad, kan vi berätta. Och både av oss och lyssnare, så att, som sagt, stort välkommen tillbaka till dig. Och idag ska vi prata jättemycket om våra spirituella gåvor, om vår intuition och hur vi kan hitta in där egentligen alla av oss. Och vad är intuition och hur jobbar du med det? Så otroligt spännande. Men vi brukar ofta börja nu. Frida, du är ju välkänd för våra lyssnare, tror vi. Så att vi tänkte att vi skulle vilja hoppa in i och lite grann fråga dig. Var befinner du dig just nu i kroppen, sinnet och själen? Om du checkar in dig själv just nu, var är du då?
Åh, vad fint. Ja, jag är på en faktiskt väldigt spännande plats som är lite... förunderligare för mig själv. Det känns som ett skifte i mitt liv som bjuder på någonting fantastiskt. Och jag har ju lyssnat på de här astrologisalongerna för varje månad. Och jag blev så otroligt peppad över att jag upplever att det också hänger ihop med det som ni har berättat här kring att det är rimligt att förvänta sig en väldigt härlig vår.
Mm.
Och jag älskar de där samtalen. Och jag känner en väldigt, väldigt kraft och en nyfikenhet och en också, jag känner mig redo att ta emot den här vägledningen. Och den kommer lite stötvis kring vad det är jag ska pyssla med mer framöver. Och jag känner mig jätteglad över det som handlar mer om tantra, mer fysisk vägledning i det som jag har pausat under en tid och som egentligen är någonting som betyder jättemycket för mig, som är de här otroligt expansiva filosofin om kärlek. Så att jag känner mig att jag seglar runt lite i de energierna på något vis. Jag har haft klient idag innan vi såg, så jag bejakar en paus här, så påskpaus. Så att jag känner mig väldigt lugn, tacksam och lite rörd faktiskt också av möten jag haft den här veckan. Så.
Fint.
Tack. Ja, tack. Spiritorius, Spiritorius,
Spiritorius, Spiritorius. Ja, nej, men precis som vi sa här inledningsvis, eller som du sa, Josse, så håller vi på att utforska ämnet här kring vår egna förmågor, vår inre potential, intuition, gåvor, krafter.
Ja.
Och du är ju verkligen en andlig vägledare, en coach, alltså som jobbar dagligen med att få människor att växa och blomma ut andligt och våga stå starka i sig själva, i sin kraft. Men om man backar tillbaka lite grann och så, hur bejakar du dina förmågor? Hur hittar du dem och hur kunde du få dem att växa, komma ut?
Ja, det var en väldigt, väldigt lång och krokig resa som skedde på väldigt vindlande stigar och som har skett i stegvisa liksom, guidade liksom, faser kan man säga. Så att det är förunderligt tycker jag och väldigt roligt att följa med på. Det har inte alltid varit lätt, absolut inte. Men jag har haft en väldigt stark känsla av att jag vill bli fri från mitt eget inre eller från mina begränsade inre förmågor. Så det var ju den starkaste drivkraften från början, att vilja ha ett fridfullt inre. Och intresserade mig väldigt mycket för det och buddhismen och sådär. Så där var själva starten, att mindfulnessen var revolutionerande för min inre miljö. Och det tog mig djupare in i, verkligen väldigt, väldigt, väldigt intresserad av andlig filosofi på olika sätt. Och jag tycker att det är jättehärligt att läsa och applicera och ta till mig och få vägledning också av andra och gå iväg på saker eller få terapeutisk hjälp. Jag har tagit oerhört mycket hjälp längs vägen och haft ett otroligt tålamod och intresse som andra kan ha gällande annat. Alltså jag förstår att det jag har pysslat med är väldigt, väldigt nördigt. Och det är inte alla som har det intresset helt enkelt. Och sånt som man ägnar sig mycket åt blir man ju i regel liksom, ja, mer avancerad i eller bättre på eller kan bottna i. Eller vad man nu ska kalla det. Går det att vara bra på att vara fridfull? Jag vet inte. låter fånigt när man ska kategorisera det på så sätt. Det blev sen den andliga förmågan och medialiteten fick sig det där enorma uppvaknandet med väldigt starka budskap och helt otvivelaktigt sanna upplevelser som var fullständigt livsavgörande och omvälvande. Så att det har ju också skett bortom min egen fattningsförmåga och sådär. Så att jag har ju också känt att jag har kapitulerat väldigt, väldigt många gånger inför det där. Att jag kan inte styra eller jag kan bara säga att jag följer med. Och att jag har också fått lära mig väldigt, väldigt mycket om tillit under den här tiden. Och att det är där som det ligger och där vilar också intuitionen. Att kunna få liksom, bada runt i intuitionen. Det kräver ju att man har lite kontakt med tillit. Annars går ju det beskyddande sinnet in och rackar ner på och försöker hitta logiska förklaringar och vill ha bevis och vill ha försäkringar på att det kommer hålla hela vägen.
Vi pratade ju också med en annan tjej förra veckan och det är lite som ni beskriver på något sätt samma upplevelse nästan skulle jag säga, en väldigt liknande upplevelse i det här att man börjar forska någonstans och hon är också en sån som verkligen har forskat och nördigt liksom intresserat för allting. Och jag tror att någonstans det finns någonting i det där. Men också det som du sa som jag ville plocka upp var ju att du också har tagit mycket hjälp längs vägen. Att jag tror att Att det känns som att det kanske börjar någonstans i en själv alltid. Och att man börjar lära känna sig själv mer. Vad är jag och vad är rätt för människa? Att det kanske är någonstans i de där frågorna som någonting börjar väckas.
Ja. Ja, och vissa av oss har en väldig nyfikenhet på det där och kan inte släppa känslan av behovet av mening eller behovet av att söka sig mystikt djupare in i en djupare kontakt. Och andra har inte det alls. Och det är väldigt signifikativt för alla oss som jobbar med sådana här saker att vi alla har sökt sanningen, ljus och lykta på något vis och inte nöjt oss med en filosofi eller en lära. Eller, utan det måste liksom komma ut autentiskt inre som är på något sätt otvivelaktigt. Och att man hela tiden skalar av löken mer och mer och mer och är bekväm på något sätt i det obekväma i det. Och tycker att det är skönt. Jag vet att det finns något under det här. Jag känner att det finns fortfarande en lögn i mig själv i att jag nu hittade någonting som tröstar mig. Så har jag ändå ett behov av att gå djupare som är min speglingen kring det du pratar om, den som ni då hade samtal med förra veckan och så där. Att man har den där, vad är det som driver en in i den här nördigheten? Ja, det finns, man har liksom en smak på tungan. Det känns som att det finns någonting som jag söker efter. Jag kan inte definiera det, men känner igen den när det uppstår, när det kommer. Det är liksom att komma hem på något sätt, en sorts vibration eller ett liksom sökande som intuitivt kommer ur en väldigt, väldigt längtan som jag tror att ni också har, som driver hela den här podden, eller hur?
Exakt, jag tänkte precis säga det också, att det är väldigt mycket det som driver den här podden, vår nyfikenhet på de här stora frågorna som också har följt med oss egentligen genom hela livet, men särskilt kanske senaste 10-15 åren, att gud, vad är det för människa, vad betyder det, och vad finns det bortom allt det här som vi kan se? Det är ju liksom så spännande. Och jag känner så väl igen den där som du säger. Den här längtan. Och det är någon subtil liten känsla som gör det sökandet så jäkla spännande. Och man känner att oh, nu drar det mig åt det hållet. Okej, nu ska vi in där och kika. Och just det där också. Det inte är en lära utan det är så många olika som vi utforskar gärna för att någonstans hitta in i någonting i sig själv, så att man integrerar en massa olika saker och där inne hittar du godbitarna och sen så hittar du liksom din kärna. Vad är sant för dig och vad vill du förmedla sen? Och vilka gåvor har du? Så tänker jag också att för vi alla, det är också en sån fråga som jag känner att jag skulle vilja prata lite om, för mig så upplever jag att vi alla har de här gåvorna. Alla har dem inuti sig. Men vi kanske har olika nära till dem bara. Eller vad säger du?
Definitivt, 100% ja. Och jag tänker att gåvorna kan vara väldigt praktiskt orienterade för vissa. Och väldigt andligt orienterade för andra. Och min upplevelse är ju att vi är en själ som inkarnerar i olika liv här och som expanderar genom liv på jorden, liv på andra ställen, liv i andra dimensioner, möjligen samtidigt. Vad vet vi om tid och rum? Vi befinner oss just nu i den tredimensionella verkligheten som är just tid och rum. Att födas och att dö, att uppleva förlust och dualitet. Och att vår själ är på sin unika resa beroende på var man befinner sig i sin själs utveckling och vad vi vill gå ner för att expandera i. Och där upplever jag väldigt starkt att alla har någon form av kall kring vad det är man drivs mot, vad man känner lust till. Och alla vet det där, men det är ju så tragiskt att vi kan ha väldigt olika mycket bejakande vuxna omkring oss när vi är små i hur vi har fått upptäcka det där, eller fått bekräftelse på att det är okej att prova och känna efter och följa lusten och bejaka sin inre röst. Och andra har fått jättemycket bekräftelse på att följa andras inre röst eller andras föreställningar eller måsten och krav om man ska se ut på ett visst sätt. Om man tänker sig en större mening att livet måste se bra ut på något vis. Och där kan man ju gå vilse. Då är det ofta väldigt svårt att känna vad man vill. För att man har liksom inte fått träna på det riktigt. Utan allt har gått ut på att göra rätt på något sätt för att jag ska bli godkänd också inför mig själv, att jag har lagt värdet där. Och där möter jag många av mina klienter i medial vägledning, eftersom jag jobbar heltid som medium, så blir det ju att liksom våga komma tillbaka till den där rena, lätta, enkla inre vägledningen, intuitionen, som är vad jag faktiskt vill. Och många har stängt av det för att man har skammat det så mycket. Man får inte vara fri, utan jag har villkorat min kärlek till mig själv genom att jag måste prestera eller göra rätt eller visa upp eller checka av listan på olika sätt och inte möjliggöra några avvikande slingriga stigar som kanske ledde in i en labyrint eller en återvändsgränd som jag var tvungen att ta för att verkligen känna vad jag verkligen vill och sådär. Att det är fördjupning, att det aldrig är fel liksom. Och det upplever jag en väldigt, väldigt sorg i många av mina klienter. Jag känner enorm medkänsla med det och ett stort kall att hjälpa människor att komma tillbaka till att våga välja lust, att våga vara sårbar inför att välja det som är skönt och våga formulera det bara för sig själv kan vara väldigt skamfyllt. Som att jag har alltid velat sånt här och det är inte prestigefyllt egentligen. Hur ska jag möta mig själv i det? Eller det finns inga pengar i det här, vad det ser ut, hur kan jag ändå, eller sådär. Man har fått mycket att man inte får följa sin lust för det, man måste ha en inkomst, eller alltså massor av sådana föreställningar som man kan ha fått ifrån vuxenvärlden och som gör att det kan vara svårt att till och med känna, vill jag ha kaffe eller te, eller vad vill jag äta, vad tycker jag om, vad njuter jag för färger, eller för liksom, utan att det hela tiden är en förhandlingssak. Eller vad jag borde tycka. Man åker upp i huvudet och inte får kontakt med känslan. Så att jag upplever att allt det här med intuition. Och att våga vara kvar och lyssna in sig själv. Är en övningssak. Och det blir en skicklighet som vi kan öva upp. Och det kan alla. Spiritorious, spiritorious, spiritorious,
spiritorious. Hur guidar du då människor att jobba med det här? Hur kan man jobba med det här? Hur gör vi?
Man behöver ju jobba på många olika sätt. Och om man vill gå djupare i... Det finns ju så många olika former av terapi. Som är mer kroppsterapi eller samtalsterapi. Som kan vara mer som KBT eller psykodynamisk eller... psykosyntes, vad är det som passar, vad är det man behöver få prata om och få syn på och få bli sedd i. Och sen är det här att aktivt öva sig i självmedkänsla. Att aktivt möta sig själv och våga vara kvar inom sig själv. Och att där är det ju så otroligt enkelt egentligen att stanna upp några gånger om dagen och bara lyssna. Hur är det här inne just nu? Vad är det som pågår? Och en väldigt bra barometer kan vara, vad tycker jag om mig själv just nu?
Men det är ju en superbra fråga att ställa, tänker jag. En så praktisk, en bra sak att hänga upp det på.
Ja, verkligen.
Där får du ju verkligen en litet mått på självkänslan kanske.
Ja. Ja, verkligen. Och den är ju fluktuerande, eller den förändras hela tiden i att den där kollegan sa det där eller var sur eller jag förstod inte eller jag känner mig lite dum, jag sa någonting som inte blev mottaget eller gud, vi har haft sån high vibe på lunchen här, vi har bara busat, ingenting känns krångligt. Att hela tiden vara i medkänsla och öva sig i medveten medkänsla med det som är, oavsett hur det är. För det är väldigt lätt att gå in och börja döma sig själv i att, åh fan, jag fastnade i det där och jävla skit och nu har jag gjort det där igen och piss, liksom. Nej, vi behöver rikta riktig medkänsla till att det är inte så konstigt att jag känner så just nu att jag dömer mig själv. Därför att det som just hände var jättetufft. Jag kände mig utsatt eller jag kände mig dum eller jag kände mig naken. Jag visste inte vad jag skulle svara. Uff, gud vad läskigt. Jag behöver finnas där för mig själv. Det är inte så konstigt att jag kände så. Jag var inte förberedd eller här levde liksom en hetsig stämning som inte hade med mig att göra. Och jag, alltså, att gå in och liksom lyssna och stå på sin egen sida utan att vara liksom naiv och barnslig i det att jag har alltid rätt och jag minsann ska ha det där liksom, man tänker på det, att stå på sin sida, utan att verkligen mycket djupare, varmare, som en vän eller en gammal farmor eller någon som liksom är kära vän. Det är klart du känner så där, åh jag gråter med dig. Som att också få känna att vi kan möta oss själv icke-dömande när vi har det tufft i vårt inre eller när jag känner den där skammen. Att aktivt observera den och liksom agera tröstande och omsorgsfullt. Och inte i försvar,
Nej.
Utan i omsorg.
Inte i försvar och inte i dömande. För att jag känner att det är ju ofta
Nej.
Det första man tar till. Att
ja.
Alltså anklaga sig själv, precis som du sa också. Alltså, vad gjorde jag för fel? Hur blev det på det här viset? Istället då för att se händelsen, situationen, samtalet ur liksom ett tillåtande, accepterande och bekräftande ur ett sånt perspektiv.
Ja,
tillåtande,
precis.
förlåtande liksom.
Ja, i en podd jag var med i för länge sedan så sa Hugo Hansén att som bjöd in till den podden att någon hade sagt till honom att man behöver förlåta sig själv varenda minut. Och då börjar säger det, om jag säger det till mina klienter så börjar de flesta skratta. Och det blir liksom någonting väldigt tillåtande och härligt. Och så säger man, det är en utopi. Men det är inte det. Att aktivt vara närvarande och öva sig själv. Ta till sig verktyg från mindfulnessen, från yogisk filosofi, från buddhismen. Vad den kan vara, kanske tycker om Eckhart Tolle. Det finns ju massor med vägledare som vi kan lyssna på YouTube helt gratis, till exempel på Spotify. Och att få öva sig metodiskt och lugnt i att möta sig själv om och om igen. Att vara närvarande nu och nu och nu. Och jag kan välja en vänlighet i mitt inre, en mjukhet. Möta vilken hårdhet som helst. Med mjukhet kan vara aktivt närvarande i det. I det här icke-dömandet och validerandet och liksom bekräftandet. Utan att behöva ta bort det. Eller beskylla eller anklaga. Utan bara lyssna och bara förstå och säga så här känns det nu. Det kommer också gå över. En stund måste du få känna så här först. Liksom. Men att vi ofta är för snabba. Vi har för mycket sådär. Jag måste bli fri från det här. Men det kommer vi inte att bli. Vi har ett dömande sinne för att vi inte ska ge oss ut i faror och kasta oss framför bilar. Utan titta oss för. Men att det ska vara till vår fördel.
Jag tänkte på det om vi tänker på det här med sin intuition, sina förmågor och krafter och så som vi pratade om lite grann i början där, som du också sa så fint, att din tro på att det har alla vi inom oss. Men hur ska man våga kasta sig ut? Hur ska man våga lita på att det jag känner, det är helande för andra eller det är en gåva? Eller hur kan man känna det? Hur vågar man?
Jag tror precis det här är problemet, att man tänker att man ska kasta sig ut. Man måste vara fruktansvärt modig. Man måste göra det väldigt stort i allt eller inget. Att intellektet och egot, som vi brukar kalla det här beskyddande sinnet, som ska få oss att överleva här på jorden. Som är väldigt jag-centrerat kring att jag ska överleva, what's in it for me och sådär. Den är väldigt svartvit och extremt dömande. Det är det den går ut på. Är det här farligt eller är det här bra? Och den vill inte, och hjärnan vill ju inte lyssna på Anders Hansen eller så. Hjärnan kommer inte vilja utvecklas, för den vill att vi ska överleva. Så att det kommer att sätta sig igång massor med negativa dialoger, vad vi än gör som är nytt.
Ja.
Och att vi har motstånd till allt. Och vi har en lathet för att vi ska härbärgera energi som vi inte gör av med det i onödan på att dansa när det kanske kommer ett rovdjur och vi inte orkar springa ifrån det sen. Så att jobba mjukt och vänligt och steg för steg. Jag tar ett enkelt steg här och nu, för nuet är det enda vi har. Egot tänker extremt grandiost, att det här är allt eller inget, eller nu måste jag kasta mig ut. Alltså, de här orden, sättet att prata på, gör det skrämmande. Att vi liksom istället kan luta oss tillbaks in i det. För att intuitionen, alltså, om vi går in på vad är intuitionen? Och jag upplever att det är, man ska försöka definiera det. Det är glimtar från det högre medvetandet. Att vi har två medvetandenivåer. Det är tankarna, det är det vi kallar egot, intellektet och det liksom dömande sinnet som försöker orientera sig i världen. Och som är den här inre kritiken i regeln som säger att man ska inte och man får inte, då kommer bara göra bort det och göra fel och så. Bakom det så finns ett observerande sinne som är lugnt, tryggt, varmt och som har all tid i världen att lyssna, känna och se, observera de här tankarna och känslorna. Och när vi mediterar eller gör mindfulness på olika sätt, övningar, medveten närvaro, kan ingå i yoga, i olika praktiker, så tar vi aktiv kontakt med det här djupare, större, mycket, mycket lugnare medvetandet som är det som observerar tanken och känslan i de här övningarna. Och ju mer vi övar oss i det, desto mer glapp kommer det att bli mellan tankarna och de överväldigande känslorna. Så att jag kan ha en liten distans och kan observera, kan känna och vara medkännande ifrån den här djupare, mjukare platsen till det här. Och då blir på sikt glappet mellan tankarna större och större, så att vi kan lära känna det här djupare medvetandet som vi här brukar kalla för själen. Men det brukar kallas det högre medvetandet, ditt högre jag, ditt gudomliga själv, Kristusmedvetandet, Buddha-naturen. Och det är det här som upplysta, som är i direkt kontakt med källan, som är källan, det högsta medvetandet som expanderar på jorden genom ett liv, genom den kropp som vi har, i mötet med tankarna och dualiteten och det lilla, det sårbara, det rädda. Så att det här högre medvetandet är ovillkorlig kärlek. Den kan ju aldrig dö, aldrig förlora något. Det är den delen av dig som aldrig kan bli kränkt. Och det är det enklaste sättet att lära känna eller känna igen det medvetandet. Det är så mjukt, det är så lugnt och man känner att det här går inte att kränka, för det är så djupt förankrat i en kärlek som är så förlåtande och förstående och som kan vrida på det på ett sätt som, det är inte så konstigt att den här personen reagerade så. Den har ju varit med om det här. Eller den var ju precis jättestressad när den kom eller så här. Att det finns en otrolig, otrolig tillförsikt, acceptans i det medvetandet. Och det kan vi få direkt kontakt med genom då stillande av tanken, genom meditation, genom att bara gå in och bara vara eller ha mantran och på sikt kunna stilla mantrat så vi kan vila i den här liksom öppna fältet, rymden, kunna dväljas där och få vägledning där. Och att intuitionen är glimtar av det. Ofta brukar man prata om intuitionen som en aha-upplevelse, någonting som bara slå ner som en liten blixt, eller jag brukar prata om det som magkänsla, någonting som bygger på känsla. Jag bara kände att jag inte skulle gå på den där bussen, utan jag skulle stanna. Eller jag bara hade en känsla att jag ska ringa upp den här personen. Eller jag hade en känsla av att jag bara måste sluta på det här jobbet. Eller en känsla av att jag bara måste gå den här utbildningen. Och jag kan inte grunda det i någonting intellektuellt, utan det är bara ett kall liksom. Och det där, de där glimtarna kan vara mer eller mindre starka. Och det där när vi bara måste följa det, det brukar bara hända några få gånger i livet. Och då är det som att nu är jag redo för det här skiftet. Och jag var i sån tillit att jag kunde ta emot det. För egentligen får vi inte intuitiv vägledning flera gånger om dagen. Det liksom bryter igenom bruset, men vi är så upptagna av det beskyddande sinnet eller den här kritiska inre rösten att vi får till oss det och direkt räcker ner på det och trycker till det. Därför att vi inte är vana att följa känslan. Den har blivit så skammad och den kan man inte lita på, kanske vi har fått hört. Eller när du följer känslan så blir det bara fel eller att det är flummigt eller sådär.
Jag tänker också att det där är också en förmåga kanske som man då kan faktiskt öva upp. Ju mer man liksom vågar och liksom testa och kanske i små situationer följa, men hur känner jag för det här? Alltså det är då som man kanske övar upp det. För jag kan bara parallella till mitt liv hur det har sett ut. Så att när jag började jobba som jurist och sådär, då gick allting alltid, alltså jag skulle bara följa en viss norm och regler. Men när jag började lita på min känsla, jag kommer ihåg att alltså det har liksom bara varit helt känslostyrt när jag och intuitionsstyrt när jag bytt jobb och sånt där. Det har bara varit, det var det liksom, började mycket för mig där, att jag bara, nej det finns inget alternativ. Jag måste bara göra det. Det är jätteosäkert. Jag måste, alltså det är som en sån stark, stark känsla där det bara kommer. Och det är samma sak när jag har liksom lämnat relationer. Att det är också så här, nej men det kommer till en punkt, Ted. Nej men det finns inget, det är så stark känsla. Alltså det är så här, och den bara tar över en. Och jag tror att det är någonstans det där att man vill ju också då vara lite öppen för de där känslorna och våga gå med dem. Och jag tänker att det kanske då är en träningssak. Att har du gjort det några gånger? Jag kan ju uppleva att det liksom har blivit lättare och lättare för mig att göra det ju fler gånger jag har gjort det.
Ja, gud. Åh, vad fint. Tack för att du delar det här. Jätteviktigt det du säger. Och jag upplever att alla har varit med om det här. Men sen kanske det har blivit så att man hamnat i en stagnation, i ett inre fördärv där man har slutat att följa det här. Den här glädjen eller den här liksom lusten eller den här magkänslan eller det här aha-et, utan andra röster har tagit över. Och då kan vi behöva hjälp utifrån genom någon sorts coaching, mental vägledning, terapi, men också allt som har med flödesträning att göra. Allt som sätter igång flödet sätter också igång känslorna.
Du tänker och flödet i kroppen, eller hur?
Ja, och i tankarna.
Och i tankarna.
Så vad som helst som gör att du känner dig att du är i rörelse.
Ja.
All form av stagnation stänger av intuitionen. Så att när vi känner att jag får inte det här flödet. Jag känner mig bara så fruktansvärt olycklig i min relation. Och jag vet inte om det är att jag inte ger det en chans. Eller att jag gör något fel i det. Eller att det är att jag ska gå. Eller att det här är vägledningen i sig. Man kan ju totalt gå vilse där. Det är jättemånga av mina klienter som har gjort. Att man kan inte lita på sig själv. Man känner att man vet inte vilken som är den intuitiva rösten. Och vad som är min rädsla. Och då är det väldigt gött att bara lyssna på vad ger dig en känsla av flow. Och börja släpp det som just nu inte är i kontakt med intuitionen. Det blir en sån stagnation. Det är alltså fight or flight går igång. När systemet går upp på helspänn, då kommer inte intuitionen att kunna bryta igenom. Och vi kan inte lita på känslan för att den är så långt bort. Att då, ja men gud, jag behöver ju träffa de här vännerna, jag behöver gå ut mer, jag behöver gå iväg på en liksom kväll i veckan och göra konst i keramik, eller jag måste gå iväg och dansa mer, eller jag älskar ju den här roliga träningen, eller Oh, jag har glömt att lyssna på den här musiken eller de här poddarna. Och jag älskar såna här möten. Eller jag gör för mycket som är liksom måsten eller krav. Och kan jag applicera flöde på det jag gör när jag ändå ska tvätta? Att göra det med en känsla av flöde. Jag sätter på härlig musik eller något roligt att lyssna på. Eller någonting som får mig att komma i kontakt med flödet på något sätt och så koncentrera sig på det en tid, då kommer den där tilliten tillbaka. För då hamnar vi enkelt i ett flow. Ah, då när jag redan, ah, men då är jag mer intuitiv i vad jag har lust att äta den kvällen. Eller, ah, gud vad mysigt, nej, jag går och lägger mig och jag vill kolla på den här serien. Plötsligt kommer vi tillbaka till den där enkelheten i det, att det redan är där. Och då kommer sen de här större, mer livsavgörande liksom besluten att bara klicka i. Nej, jag är färdig i den här relationen. Jag har ju gett mitt allt. Eller nej, vi ska liksom bejaka terapi tillsammans. Eller gud, vi har ju glömt bort oss själva. Jag har inte bjudit honom på dejt på evigheter. Eller jag har inte vågat säga att jag vill ta med henne på en tantrakurs. Eller, alltså, ni vet. Då vågar vi liksom, åt vilket håll det än i känslan, eftersom intuitionen är byggd på känsla, då kan vi börja bejaka den. Och där kan ju också yoga, alla former utav när man öppnar flödet genom yoga, tantra, allt som öppnar upp chakrasystemet och sånt där, dansflöde, sånt som faktiskt är flöde och se. Ah, blandar jag upp min kanske högintensiva träning med också flödesträning eller stretching eller liksom djupavslappning, njutning, så att jag får tillgång till flödet i det att ibland kan ju träning bli väldigt prestationsinriktad eller väldigt hård eller så man stagnerar eller blir mer rigid eller vad ska jag säga. Så se att, ah, vad kommer jag åt den där? Det är som mjukheten i kroppen som ger mjukhet i det inre. Så vi kan gå åt två håll. Liksom. Det är väldigt hårt i det inre. Jag kommer inte åt det där. Ja, då kan jag jobba på kroppens mjukhet. Därför att kroppen svarar an på tanken. Hårda tankar i en hård och kropp i beredskap. Beredskap för fara. Beredskap på att fightas, att slåss eller springa. Eller att spela död. Och när vi istället går in för att okej, jag går andra hållet för jag kommer inte åt det via tanken. Då kan jag bejaka mjukhet, avslappning, vad kan det vara, massage, sexualitet liksom, för att komma åt det. Eller så kan jag gå in via tanken och se att det blir ett svar i kroppen. Så där kan man gå från två håll och också titta under dagen på samma sätt. Vad tycker jag om mig själv? Och är det mjukhet i kroppen? Nej, jag extremt spänd i axlarna. Andetaget är jättehögt upp. Jag sitter och kniper eller någonting. Provar bara släppa det och gå den vägen. Och då hänger tanken med. Då blir det mer flöde upp i tanken. Det blir mjukare. Därför att det går åt båda hållen. De ger stor effekt på varandra. Eftersom nervsystemet inte vet vad som är verkligt och vad som är en fantasi. Så går vi in i något annat centra i hjärnan som är handlar om kroppen, så då följer tanken med dit.
Jag tänker alltså, precis allt det som du har nämnt nu för att öppna upp för ens egen intuition då, genom att skapa ett flöde i kroppen, ja, men genom alla de här olika alternativen och sakerna som vi har nämnt. Och det kan väl också vara liksom som en start för att också hitta in till andra saker som man har kanske egentligen koppling och närhet till det andliga, andra förmågor. Så jag tänker att det kan väl vara en bra öppning för det.
Ja, 100%. Alltså, jag hade ingen aning om vad jag hade för förmågor förrän jag började vara nyfiken på det inre. Och jag var så upptagen av det yttre i att jag var skådespelare och levde under så ett extremt högt tryck. Även om man jobbar med känslorna och det inre så var det ju hela tiden prestationsbaserat i att det ska vara till den här rollen, den här prestationen, det här samarbetet, den här regissörens vision. textens vision. Liksom. Det är så oerhört många bitar som gör att man inte möter sig själv, utan det är ju liksom ett metodiskt hantverksarbete, precis som de flesta har på sina jobb eller så där. Så att det är lite förrädiskt att man på sätt och vis tänker kanske om sig själv att nej men gud, jag är så, det är det jag jobbar med, men det är det faktiskt inte. Att lyssna in sig själv, sina egna behov, sin intuitiva, sanna röst, sin autenticitet i det där. Och kunna jobba från det liksom, det här, så här måste du, vänta, vad är det? Att få tillåta det ta tid, att få jobba igenom det, att vara liksom väldigt autentiskt nyfiken. Så att den där stillheten var för mig helt avgörande att sluta jobba på något. Att sluta driva det där inre arbetet genom att det ska bli något resultat eller så, utan att kunna vara kvar, observera, känna. Och då kom det, och det kommer för alla nivåer i den andliga utvecklingen, ju mer vi har stillat sinnet och väntat kvar, bejakat intuitionen, följt med flödet, lekt med det, tagit det mycket, mycket lättsammare. Se att, eller ska gå in där, jaha, gud, där hängde en affisch som en kurs som är precis det jag har velat gå, med gud, och så liksom, att låta livet bli mer och mer magiskt genom att man sådär, ja men gud, jag provar att bara hänga på den här känslan, och då kommer det avslöja sig bit för bit. Intuitionen berättar aldrig slutmålet, utan kolla här, nej men hur känns det här, visst är det skönt, prova det liksom, så att man vågar göra det enkelt. Den är aldrig grandios. Ibland kan vi få visioner eller upplevelser att shit, jag känner att egentligen skulle jag syssla med någonting sånt här, eller egentligen skulle jag vilja leva på ett sånt här sätt, och man kan få en smak av. Men intuitionen kommer inte berätta, ja, så därför ska du sätta dig ner nu och verkställa det på det här sättet. Utan ni är som det glimtar, så att det ska bli spännande längs vägen, så att vi ska kunna vara levande, att intuitionen inte gör det åt oss, utan att vi ska se att du är hållen, du är vägledd här, kolla den här känslan, och så möter vi dualiteten, motståndet, och det är där vi växer, det är där vi får kontakt med ödmjukheten och den ovillkorliga kärleken, genom att växla mellan de här två och se att det är det som är liksom. Se bilden av en sån här, ni vet, octopus, vad heter det?
Bläckfisk.
Ja, som bara så här pumpar sig fram, ni vet.
Ja.
Och så är det liksom, eller hur? Och hur de liksom, som flyger i vattnet på ett oerhört liksom, graciöst och vackert och också brutalt sätt, eller hur? Att det liksom, allting får vara med, och att den här växelverkan måste få vara med. Vi har sån fånig liksom, uppfattning om att en dag ska allt bli bra. Där kom mannen på den vita hästen, och så levde de lyckliga alla sina dagar. Ja, men han snarkade, och han var morgonsur, och han var tråkig, och inte också. Eller hur? Att det liksom inte förleda sig att tro att allting borde vara bra hela tiden, annars är det något fel. Utan det är genom att bejaka de här negativa känslorna. Till exempel ilska är det många som skammar med sig själv. Men det är också jätteviktig intuitiv vägledning. För det betyder att vi har gått över våra egna gränser. Att vi inte har lyssnat in oss själva. Så att jag bygger upp en frustration, en vrede i att jag har tagit skit. Eller jag har inte sagt ifrån, eller jag har inte vågat säga vad jag själv vill. Eller jag har inte vågat bli synlig, eller jag gjorde något som jag egentligen inte ville, och så blir man förvånad på det. Och det är ju jätteviktigt att vi då stannar upp. Oj, nu har jag gått väldigt långt över mina gränser för att jag har blivit så här pass arg. Åh, tack för det. Nu kan jag stanna upp och korrigera och känna in och kanske ta en liten paus och få liksom släppa fram den här sorgen som oftast ligger under, att nej, jag behandlar mig inte väl. Så. Och då kommer vi i flödet. Och då kommer vi känna vad vi vill och behöver. Så att man slutar skamma känslorna. Vi har de här åtta grundkänslorna av en anledning. Och att få vara den här bläckfisken med de här åtta armarna. Bara, alla får vara med. Och liksom, att mjukt våga lyssna på och säga att Man är inte mer andlig för att man är bara en, liksom, allt är bra hela tiden. Liksom. Vi är ju här för att expandera. Det finns en andlig, liksom, lite pålagd sån här lycka som kan vara väldigt oautentisk. Att,
Verkligen.
åh, vad härligt, allt är så
Ja.
härligt. Åh. Alltså, som bara blir som en jättetjock mur mellan mig och världen. Och att istället våga stå och se och känna medkänslan att lyssna med en sorts värme och nyfikenhet på de faser vi är i eller stunder vi är. Vi går ju i och ur känslor varje dag, flera gånger. Och att det kan få ske på ett odramatiskt sätt. Att sluta med det här att det borde vara på ett visst sätt. Och istället lyssna. Det är helt naturligt, det är mänskligt och det är viktigt.
Det, också där, det pratade vi med en annan gäst också om, det här med att be the observer och att vara liksom hela tiden. Och det var ju det som du var inne på tidigare också, med det här lite högre sinnet, att vi har den här observerande sinnet och att vara, när du liksom till slut lär dig att komma in i the observer och också se, okay, men och stanna upp, känna in, nu har jag den här känslan. Ah, vad kan det betyda? Vad ger det för små ledtrådar till mig? För när man också vänder på det på det sättet, så då blir också livet lite mer alltså det blir lite mer magiskt och mystiskt och roligt, för att allting blir ett utforskande. Och när vi då inte lägger in något dömande av en viss känsla, att den här är dålig, den här är bra, utan den bara är. Och att, och är jag i den, okej, spännande, var kommer det ifrån? Och som bara, så börjar lyfta på lagren, som du säger, den här löken, man skala av sig, var kommer det här ifrån liksom? Det är spännande. Det är som en del i utforskningen av utforskandet i att vara människa på något sätt. Och att samhället har ju också väldigt mycket liksom gillat att så här, nej, vi ska inte lyssna inte så för mycket på dina känslor, utan nu kör vi bara action, action, vi kör. Mycket sinnet, inte så mycket kropp, mycket liksom huvud istället för hjärta. Men att det känns som att vi är på väg tillbaka in i en tid nu, när faktiskt känslorna kommer att få ta mycket större plats, och de ska det, de ska vara med. Vi kan inte bara, vi kan inte trycka bort dem hela tiden, för då blir det ingen balans. Det blir ingen
Nej.
balans i oss själva, det blir ingen balans i samhället.
Nej.
Men jag
Åh,
tycker
det här
det
är så vackert och viktigt. Spiritorius.
Vi tror att det är så många som är nyfikna där ute, inklusive oss själva då, som är där i tiden där man liksom börjar att utforska sina mediala förmågor, kanske sina gåvor, sin intuition. Och för vi håller ju precis just nu en kurs i medial vägledning och hur du kan bejaka dina egna gåvor och lyssna till ditt högre jag och sådär. Så nu har vi pratat väldigt mycket om liksom det här med självmedkänsla, om att verkligen vara med dig själv och låta dig själv ta hand om dig själv. Så det kanske är det första steget. Men vad har du mer för tips liksom, när det handlar om att så här, okej, vad ska man tänka på? Är det första du hör? Eller hur kan det finnas olika förmågor i det här med hur man hör, hur man ser? Vissa ser ju framför sig olika typer av entiteter som talar till dem. Och hur kan det se ut då, när man liksom är där i den processen?
Gud, det här är så sjukt spännande. Uf, det är så svindlande spännande, därför att det är unikt för var och en.
Ja, precis.
Och det är det som gör det så magiskt att som lärare i det här hjälpa människor att våga utforska sig själv och hitta sitt eget instruments möjligheter. Och se att det expanderar och förändras, förvandlas, vidgas hela tiden. Och att den allra största och viktigaste nyckeln, det är att sänka tempot. Att generellt börja göra saker i hälften eller en tredjedels fart.
Det är ett jättebra tips.
Att,
Det tar jag till mig.
Och sluta springa till bussen. Om man inte tycker det är härligt att nu gör jag det medvetet. Men sluta stressa i onödan. Sluta ruscha genom disken. Var där istället. Och ta det lugnt. Ha en mjuk stund med dig själv i att rena. Passa på att ge det en... Istället för, usch, det här är något äckligt som jag ska... Åh, fan, disken. Utan, Nu får jag passa på, så är det yttre, så är det inre. Ja, passa på att rensa eller att vara i långsamhet så mycket som möjligt och i inkännande utan att döma. Precis det ni båda är så bra på att beskriva. Och att vara i självmedkänslan så mycket som möjligt, för det icke-dömandet kan bli för neutralt så man inte vill gå dit. Och att man det kan skapa en sorts otrygghet i att ingenting får ha någon mening. Och för mig är det väldigt viktigt att därför ha basen i all min undervisning måste bygga på självmedkänsla, värme, ömhet, att skapa en är av välvilja i sig själv. Och därmed en nyfikenhet på, ja men gud, vad väljs i mig? Och att våga stanna kvar, för det är det vi inte gör när vi scrollar och zappar och hoppar hit och dit. Att våga stanna, att öva upp sin koncentrationsförmåga långsamt, mjukt, metodiskt och stanna kvar i det vi får till oss. För det är det som är revolutionerande i alla kurser jag har eller när man sitter med klienter och jobbar. Att man får till sig kanske en bild eller, ja, vi säger en bild. För man kan ju vara medial på många olika sätt, bildmässigt sätt. Många kanske ser färger bara, till exempel när de mediterar. Det är väldigt vanligt att man säger
ja,
att nej, men jag ser inga entiteter. Jag får inte till mig några bilder av någonting som är begripligt, utan jag får färg. Och att istället för att säga jag får bara färg. Det är bara flammar olika färger eller det är en viss färg som håller på och spelar. Det är ju helt otroligt. Det är ju magiskt i sig. Vad är det för färg? Beskriv den. Känn den. Gå in i den. Känn vad den gör med dig. Vad smittar den dig med för energi? För känsla? Vad gör det i kroppen? Och vad ger det för längtan eller vilja, väcker det för lust i dig? Det är en väldigt stor skillnad på om det är en aprikosfärg. Vad är den för känsla? Vad väcker den i dig? Och en blå färg till exempel väcker något helt annat. Och där kan alla, om man sitter en stund, börja berätta ganska mycket. Och den blå färgen kan till exempel i ett läge, om vi skulle läsa i en bok, stå att ja, det är ju flöde, vatten, du behöver bejaka mycket mer, liksom, ta tag i idéerna, skapa eller något sånt där. Ett annat läge kanske står, det är som en stilla damm, bara flyt. Lägg dig ner. Eller det kan handla om den stora rymden som finns i att våga formulera sig, lyssna till sitt inre, skriva dagbok. Är ni med? Samma färg, bara tog jag alldeles fåniga exempel här, men samma färg kan vara helt unik vägledning varje gång. Och det är först när vi kliver in tredimensionellt i det och säger, nu accepterar jag färgen, liksom sjunker in i den. Jag tittar inte på den och försöker säga mig vad det betyder, utan jag känner vad det betyder. Och då kan alla berätta det exakt det här. Och det är inte det där. För oftast så kan man inte våga säga kanske vad det är från början. Men om jag säger, ja, så den blå färgen beskriver det här för dig. Nej, 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 nej. Och inte det heller. Nej, inte, nej, 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 det är det här. Så att vi kan behöva tillåtelse att få formulera. Och därför bejaka det vi får. Koka liksom ner det du får till sanning. Och det handlar bara om att nyfiket så här, bejaka beginner's mind. Alltså jag älskar det. Det är därför jag älskar att vara skådespelare. Att man är som ett barn som går in och sådär. Vi har den här texten. Det är toppen på ett isberg. Det vi säger i det yttre. Det är ju pyttelite av ett mänskligt liv. Vi ska detektivmässigt leta upp vad de här människorna egentligen vill. Varför de säger det de gör. Vad är undertexter som sägs rakt ut? Vad är liksom förtäckta ord? Eller hur man, vad har vi för agendor bakom det här? Vad är det för dolda drivkrafter? Och väldigt ofta är pyttelite av det vi säger, det vi verkligen menar. Så att få liksom lyssna på det där, ah, vad kan det vara? Vad är nyfikenhet och busighet? Och bara så här, ah, och låta sig följa med i den där liksom lilla strömmen av det som kommer. Eller att en fantastisk upplevelse här första kurshelgen när jag hade den här kursen i medial vägledning, eftersom jag är helt övertygad om att alla är mediala. Det är bara att vi inte har övat i det och inte förstått eller fått verktygen. Och så var det någon som sa, nej, jag är inte dugg medial, jag vet inte riktigt vad jag är här och så. Och sen så slog hon på kranen och bara fick så här, jag ser det här. Jag ser en person då i en på en häst med en ridhjälm. Och jättespecifikt. Det visade sig för den hon satt med var helt relevant. För hon, det var hennes, en av hennes största intressen. Hon älskar att rida och mått jättebra i det och slutat med det. Så var ju, vägledningen var att kom tillbaka till att rida. Du har glömt bort det. Och något så enkelt som kan avvisas som någonting så banalt. Eller jag förstår inte. Det kan vara att klienten förstår det. Eller får den där, åh, just det. Men om man också frågar då, ja, om du berättar mer om den här kvinnan på hästen med den här hjälmen på sig. Berätta mer. Ah, hon är så lycklig. Det är sånt flöde. Det är så lätt, det är så skönt. Det är som kommunikation mellan henne och hästen och med naturen och luften och solen. Och, ah, det finns sån lycka i det här. Men om jag hade gått in och sagt, ja, det här är väl liksom, handlar väl om kontroll och man ska hålla i tyglarna och begränsa sig. Och, nej, 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 skulle hon sagt då. Absolut inte. Liksom. Så att våga sitta kvar och se att en stillbild kunde hon sen gå in i. Och det kan vi alla. Och känna att nej, det finns mycket mer om det bejakar känslan i bild. Och när vi bjuder in den i vår egen kropp. Så att seende kan vara i medial vägledning i form av bilder, i form av liksom att man ser ett helt skeende, platser, människor. Det kan också vara att vi ser entiteter. Men de flesta som är mediala ser inte entiteter alls. Det är liksom en annan radiokanal. Vi kan få in budskapen, men inte vem de kommer ifrån. Och att medial vägledning är liksom själslig vägledning där vi tappar in i det här liksom Akasha-arkiven, det här liksom vad som är det högsta goda för den här personen. Och vi känner igen den vägledningen genom att den alltid är skön, mjuk, peppande, härlig, upplyftande. Den är aldrig varnande. Den är aldrig förebådande om någon död eller läskiga saker eller så. Den kan säga, åh, jag tror att det är dags att avsluta det här kapitlet och börja det här. Liksom. Så på så sätt kan det vara liksom, att det finns nej i det. Men det är alltid skönt och varmt och enkelt och livsbejakande. När vi får in varnande eller varsel som man säger, att som man kan blanda ihop med intuition. Varsel är när vi har slagit på en radiokanal som handlar om varningar. Att jag får varsel om att någon ska dö eller jag får liksom, ja, på olika sätt veta saker i förtid. Som är oftast väldigt neutrala. Man vet inte vad man ska göra med informationen. Det kan man helt enkelt be om att få ta bort. Och att man säger, det där vill inte jag ha. Och jag har sagt ifrån till vissa olika saker. Jag hörde mycket, alltså röster och sådär när jag var yngre. Och det har jag alltid varit väldigt tydlig med att säga ifrån till, och då slutar det. Så att vi aldrig ska behöva känna att vi är offer för medialitet eller så, utan den ska korrigeras efter oss. Och har man väldigt kaotisk medialitet så brukar det hänga ihop med att man också har ett väldigt kaotiskt inre. Och då behöver vi få hjälp att liksom stilla oss en sak i taget, ta kontroll över medialiteten och säga stopp och belägg, det går för snabbt. En sak i taget, backa, det är jag som bestämmer. Gränssättning. Så att medialiteten kan ske genom alla de fem sinnena. Och det är det som är att ha ett sjätte sinne. Vi kan känna det genom smak, genom lukt, genom känslan på kroppen. Vi kan ha det i ljud, och då kan det vara allt som har med ljud att göra. Ord, poesi, klang, musik. Va? Att man får förnimmelser av en brusande älv eller vad det kan vara. Eller en röst eller någonting sånt. Men det är ju väldigt subtilt i det inre. Och det är att man oftast har en föreställning om att det ska vara som i det yttre. Men det kommer det nästan aldrig att bli.
Nej, precis. Det är väl lite det man letar efter på något vis. För att det är det man känner till.
Ja.
Mm.
Och där behöver vi öva oss att stanna kvar och följa med de här små ledtrådarna. Då kommer de bli fler och fler och starkare och vi kommer att kunna skilja på vad som är sanning och eller vad ska jag säga, medial vägledning och vad som är intuition, vad som är fantasi. För det är ju ett blurrigt, liksom,
sammelsurium.
Till en början, tills man känner att nu förstår jag den subtila skillnaden, för det är en skillnad i alla. Det finns en annan aspekt av intuitionen som är det här: vad har jag manifesterat fram genom mina egna tankar, min intention, och vad är någonting som jag har fått till mig utifrån? Alltså att universum sänder in någonting. Till exempel om jag stöter på och springer på en person. Då är det ju bara du själv som vet. Har jag manifesterat fram det här genom att fantiserat jättemycket om den här personen. Eller tänkt på det. Eller längtat efter att attraktionslagen svarar an. Eller kommer det mer som en blixt från en klar himmel. Oj, där är du. Du landar i famnen på mig som en vägledning. Och där förstår vi ju det genom att lära känna vårt eget inre. Och känna den subtila skillnaden på det där. Och där kan man gå vilse också i någonting som vi brukar prata om jättemycket i andlighet, som är synkronicitet. Och där kan man gå vilse att man letar efter yttre tecken. Och då kan man gå in i väldiga, liksom, återvändsgränder. Att man inte vågar gå in i det tredimensionellt och känna budskapen, utan man håller på och fixerar sitt intresse vid alla fjädrar jag ser, eller alla mynt, eller alla bokstäver. Men jag fattar ingenting om vad det betyder, annat än att de flesta brukar säga att det känns som att det är en bekräftelse på att jag är på rätt väg. Men det är för att man inte har stannat upp och lyssnat in det ordentligt. Vad säger de här siffrorna mig? Och lita på känslan, kliva in i det och ta emot den här vägledningen i att du har bett om hjälp och här kommer den. Men där kan vi helt enkelt gå vilse in i, till och med in i psykotiska tillstånd, i att bara börja se yttre tecken och inte kunna förankra det alls, utan bara vara liksom helt fixerad vid att jag måste ha yttre bekräftelse. Och då handlar det om att vi inte har vågat stiga in och självvaliderat och jobbat med självmedkänsla. Utan jag kräver yttre bekräftelse för att jag ska kunna lita på min känsla. Och då kan vi också gå fel och vilse i det. Och hamna jättesnett, för det är inte förankrat i det inre.
Men gud vad bra. Tack snälla Frida. Det här var ju... Gud, det känns som att vi har fått så, så mycket bra vägledning här nu, tänker jag. I det här väldigt stora och djupa ämnet.
Mm.
Det är liksom, det är så nära sammanflätat med så andlig utveckling, personlig utveckling och att det är liksom allting kokar ner till någonstans självmedkänsla, stillhet, lyssnande, kärlek och att göra saker väldigt mycket mer långsamt än vad vi tror.
Ja, för att annars missar vi nyansrikedomen. Då drar vi förhastade slutsatser för vi är så uppövade i det. Och då hamnar vi i brist i regel.
Ja.
Jag fick någonting jag fattar inte.
Ja.
Och jag får aldrig det jag behöver. Och då ska jag ha mer och mer vägledning och mer synkroniciteter. Och de skickar och vi tar inte till oss. Mer ska jag ha, mer. Det räcker inte. Därför att jag vågar inte stanna upp och känna hela nyansrikedomen. Oj, här går jag och ljuger för mig själv. Jag går till ett arbete eller jag går och lägger mig i en säng med någon som jag mår så här dåligt med. Det vet jag ju. Liksom. Men jag vågar inte möta det. Liksom. Så det går ju att fly in i den där magiska världen på ett sätt som gör att vi inte vågar vara närvarande. Så att, det brukar också vara en del av utvecklingen. Att vi liksom bara vill leva där eller med andevärlden. Och sen så fattar man att oj, men jag har ju en kropp här av en anledning.
Den ska
som att det är olika faser i det.
Ja. Det är ju som på något sätt en jättestor del, tycker jag. Det har vi pratat om så mycket på den också. Att det är en väldigt stor del i det här att vara människa. Vi är ju här och är människor av en anledning. Vi är inte bara ljus eller andar, utan vi är människor. Vi har kroppar, vi har känslor, vi har sinnen. Och vi, för oss är det ganska tydligt att det är det vi också här upplever. Det är därför vi är här.
Ja. Eller hur? Det tycker jag är starkare och starkare att verkligen omfamna människan.
Ja.
Och på något sätt tillåta sig att undersöka vad det innebär. Och riktigt djup, liksom ovillkorlig kärlek, den springer ur erkännandet av sårbarhet. Och så länge vi håller den ifrån oss så kommer vi inte kunna uppleva det ovillkorliga.
Vad fint. Det kanske får vara slutorden för dagens härliga samtal. Det har varit
Ja.
En fantastisk stund. Alltså jag har suttit och lyssnat och tagit in och blivit tagen och inspirerad och nästan rörd stundtals faktiskt. Tusen, tusen tack.
Gud, jag har pratat som en kulspruta.
Jag hade nog mycket som skulle komma ut, tror jag, till våra lyssnare. Så jag tror verkligen det. Det kändes som att det här var det som kom ut var precis det som skulle komma.
Ja, vad fint.
Budskapet som vi skulle förmedla i just det här avsnittet. Vi älskar väldigt mycket att gå bara med flödet så här. Är det något sista, om det är någonting nu Frida som du får till dig, någonting mer som du bara skulle vilja skicka med, är det någonting, någon liten vägledning, någonting som du skulle få till dig nu till våra lyssnare som ett litet avslut?
Ja, då kommer någonting kring det här med tillit. Att det är väldigt skrämmande och stort och läskigt att öppna upp för alla de här sakerna. Och det känns oändligt stort när vi inte är i kontakt med tillit. Och att kunna vara kvar med oss själva eller känna att vi kan lita på andra eller öppna oss. Och att det har vi inte pratat så mycket om nu. Men det är en del av den här självmedkänslan som bygger upp en inre tillit. Men det är ju ett jättevackert ord som också många kommer med, tycker jag, när de kommer i vägledning. Att man saknar det och undrar hur man ska bygga upp det. Och det är ju precis på samma sätt. Men att också se och skicka med att tillåta sig att vila i en högre kraft. Tillåta sig att vara så här sårbar som det är. Att vara människa, vad det innebär. Med alla avslut och sårbarheter som vi upplever på en enda dag. Att få tillåta sig att vila i någonting större som får hålla en. Och öva sig en tid i att kanske gå och lägga sig i en i en gudomlig famn och att vila hos det gudomliga eller hos Gud eller hur man nu vill kalla det, som är den ovillkorliga kärleken och som vårt högre medvetande är en förlängning av, tycker jag brukar också vara en väldigt avgörande del att öva sig i möjligheten att du inte är ensam och att du får tröst och vila och att öva sig i att bara få kapitulera in i den här kärleken. Det i sig gör jättemycket för det intuitiva flödet.
Gud vad fint. Tusen tack Frida. Vi är så tacksamma för att vi fick dela den här stunden med dig.
Ja, Gud, tack för att ni bjöd in mig. Ja, ni är så underbara. Jag är så tacksam själv för er podd och för alla lyssningar som jag har haft genom den också. Så ja, stort tack.
Tack så jättemycket. Och om någon vill komma i kontakt med dig, Frida, var hittar vi dig?
Ja, jag finns på Instagram i mitt eget namn, Frida Westerdahl. Och där kan man skriva meddelanden och så. Och jag lägger också upp lite saker där. Givetvis kurser, evenemang och tider också. Och så. Och sen så finns min hemsida som är Spiritual Yogini. Och .com. Och där kan man också läsa mer eller kontakta mig.
Jättemycket Frida, ta hand om er nu och till alla er lyssnare, ta hand om er och varandra, så hörs och ses vi nästa vecka. Ha det så
ja.
Bra.
Tack,
hej då.
Kram, kram, hej då.
Kram och hej.